Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allesammans och välkommen till BFF-podden.
Hej!
Hallå, Tora Bolin heter jag, med någon slags feberstinstämma här i hjärten. Och till höger har jag Amelie Dahlbäck.
Hej!
Till vänster har jag Sofia Neves.
Hallå!
Hallå! Och rakt fram har jag vår gäst Hanna Johansson.
Hej!
Hej Hanna!
Hallå!
Welcome!
Tack så hemskt mycket.
Vad kul att du är här.
Ja, det tycker jag också. Skitmysigt.
Vi har pratat om att vi har velat att du ska komma hit, för vi tycker att du är smart och skojig.
Vad härligt.
Du har en bra radioröst. Du är bra på att dra skämt.
Oj, du,
pressen.
Ja, jag bara, vad kommer
det? Det är, wow.
Men du är journalist, om jag förstår rätt. Ja. Du jobbar på Sveriges Radio nu.
Jag jobbar på SR, exakt. På P3.
Är det P3 eller är det PP3?
Ja, PP3 och morgonpasset.
Båda två. Mm. Vad gör du där?
Jag är researcher. Jag typ bokar gäster och snackar med dem i förväg om vad de ska prata om.
Gud vad roligt.
Det är som att jag är på andra sidan av mitt eget jobb nu.
Ja, så kul.
Ja. Gud vad många radioprofiler vi har haft i det här programmet ändå. Och du har också jobbat
du
med
sitter
radio.
Här som jag, radiokonung, som en liten radioprofil.
Jag praktiserade på Sveriges Radio när jag var 14.
Det är sant.
Ja, då stod jag i ett rökrum och stekte våfflor åt Annika Lantz.
Va?
Ja, det var så sjukt. De hade ett rökrum. Alltså det var helt stört. Och där stod jag och stekte. Fan vad äckligt med rökiga våfflor. Det var våffeldagen.
Och starka lukter också.
Ja, side note. Men du är också skribent.
Mm, ja.
Du brukar skriva i Expressen.
Exakt.
Har du någon slags krönikörsjobb där?
Nej, jag brukar skriva kritik framförallt. Jag brukar skriva om konst och litteratur.
Ja, men för jag förknippar dig liksom från början som att du är typ kulturskribent. Ja. Jag minns din tid på Rodeo.
Åh, vad roligt. Ja, den gamla goda
tiden. Den gamla goda. Alltså, shoutout till Rodeo ändå.
Ja,
som
absolut.
Inte finns längre. Det var ju en papperstidning, fast främst en internettidning.
Ja, exakt. Det var när jag var där var det framförallt liksom webbtidning. Typ. Mm. Men rest in power.
Rest in power, verkligen. Du brukade skriva väldigt roliga blogginlägg runt modeveckan.
Ja, exakt.
Verkligen.
Som jag läste och fnissade kring. Men det åt sidan. Kul att du var med i BFF-podden och kanske prata om någonting annat än mode och kultur.
Eller vi får se.
Gud, så bra radiomaterial. Och bara, beskriv det på oss.
Ja, verkligen. Vänskap i mode. Relationer. Ja. Vi har ju tagit in det här för att vi typ är nyfikna på dig. Det är lite så vi jobbar också, att man så här drar in en bekant som man vill veta mer om. Och för att vi tycker att du har ett kul huvud. Sånt. Men vad har du, om man ska vara väldigt så här stor i frågan, vad har du för typ relation till så här vänskapsrelationer, om man ska säga? Vad är du för typ kompis? Person.
Jag är en bra kompis. Nej, men jag alltså, det är ett så himla roligt ämne tycker jag som ni liksom snackar om i den här podden, för att jag tänker ganska mycket på vänskap. Alltså jag är extremt liksom tacksam för de vännerna jag har som vuxen på något sätt. Jag känner att de är superviktiga. Det är liksom som en familj nästan. Det liksom verkligen håller mig grundad. Och så tror jag att jättemånga känner liksom. Det är väl hela så här funktionen av vänskap. Men jag känner kanske lite att det, alltså, den typen av väldigt goda vänner som jag typ har idag fick jag hyfsat sent. Alltså jag har liksom inte riktigt så här barndomsvänner som jag fortfarande har kontakt med. Jag tyckte det kändes ganska liksom främmande, eller jag tyckte liksom vänskap var ganska komplicerat när jag växte upp.
Hur kommer det sig?
Alltså jag tror, jag har liksom spekulerat jättemycket i det, för jag tror att det har att göra med att liksom tills jag, året då jag fyllde 4 tror jag att det var, så flyttade liksom min familj sjukt mycket. Vi bodde på typ 7 olika ställen liksom under den.
Innan du var 4?
Exakt.
Wow.
Och så jag gick liksom på typ minst lika många dagis eller var i olika sammanhang liksom. Och jag kommer ihåg så himla starkt så här, jag gick på 2 dagis, vi bodde i London och i Stockholm sen, och när jag kom till Stockholm så gick jag på 2 eller, nej, jag gick fan på 3 olika dagis tror jag. Och jag kommer liksom ihåg att så här, de 3 första ställena var så här, men där hade jag lite kompisar. Som, då följdes det ganska naturligt liksom. Då var det ganska så här, okej, det här är de personerna som finns, de lekar med, de är med. Sen när vi liksom flyttade till det stället som jag sen växte upp på liksom, som jag, mina föräldrar fortfarande bor i, det huset där jag liksom också växte upp tills jag flyttade hemifrån, då kom jag liksom ihåg så starkt hur jag typ kommer till det dagis jag ska gå på och direkt känner, och då ska jag fylla 4 liksom, och känner typ att så här, nej, det här sammanhanget liksom orka typ inte penetrera liksom. Jag typ,
alltså, en gullig 4-åring som, ja, men, bara typ drar upp glasögonen på näsan och bara, det här sammanhanget.
Ja, exakt, ordagrant så tänkte jag.
Nej, men, vad intressant att du är så starkt, för det måste ju ändå vara någonting med, alltså, känslominnen. Att jag, man har en så stark känsla så att den hänger kvar.
Ja, men exakt. Jag tror att vid det laget så var jag liksom så osäker på om jag skulle vara kvar där. Så det var liksom en sån... Alltså jag kommer verkligen, men jag tror också att det sammanföll med, alltså i den åldern kommer jag ihåg att jag liksom började bli så här medveten om min egen så existens. Typ. Mm. Att jag tyckte att det kändes väldigt, jag tror att många blir det när man är runt 4 liksom, att man börjar fundera på så här, okej, typ vem är jag? Varför finns jag?
Ja.
Och det blev så himla då att liksom komma in i ett sammanhang där också de flesta typ hade liksom gått på dagis ihop sen de var kanske 1 eller 2, och jag kom där och bara, halloj!
Vi är så roliga åldrar nu. För att vi brukar alltid vara så här, när man var 21. Och nu bara, när man var 1, 2 och kom till dagis, och sen när man var 4 hade man ju baserat sig.
Men jag tycker fan det är sant. Jag har också så, mina första minnen av typ vänskap och vänskapsgrupper är verkligen från när jag var så här, precis inom 4.
Ja. Men jag tror att det lägger jättemycket groundwork. Det var därför jag ställde den sjuka frågan till Hanna. Vad är du för kompisperson?
Alltså. Det är en extremt bra fråga.
Ja, för att det är liksom, keep digging.
Men vad tror du det har lagt för grund då?
Ja, men jag tror att det gjorde väldigt mycket att jag inte, alltså att jag ganska liksom tidigt började reflektera över eller liksom känna att formen för vänskap som fanns i den miljön, typ på dagis, liksom var väldigt mycket så här en funktion av att man bara råkade vara på samma plats, eller att det var typ en konstruktion så himla mycket. Och jag kände mig kanske inte liksom riktigt hemma i det. Liksom. Jag hade kompisar, men jag upplevde alltid att det var ganska ytligt. Alltså att det var så här, okej, det här är en person som jag är med och leker med och kanske sover över hos, men typ vi har ingen relation, vi har liksom ingen, jag är typ inte så intresserad av den egentligen. Det låter jättehemskt liksom. Men jag kände verkligen så tills jag var kanske så här, ja, men tills jag var typ 14 och så lärde känna en av mina bästa vänner idag liksom.
Men vad, berätta det då, hur såg de relationerna ut mellan då typ 4 och 14 när du kände att det liksom inte riktigt var lika kanske, alltså tror du att det har främst att göra med den här liksom, alla de här flyttarna, att det blev som att så här, det inte var det svårt, alltså där känner jag att du hade ju svårt att kanske så här, ha en längre relation, alltså vad,
ja, men jag tror att det hade lite att göra med det, att det var liksom svårt att investera i relationer på det sättet liksom. Sen så tror jag också att det var, alltså när jag gick på lågstadiet framförallt, så kom jag ihåg att jag var ganska så här, ensam, typ ville liksom inte vara, jag kommer ihåg att jag hade lite kompisar i årskurserna över. Liksom, när jag gick i 1:an så kanske jag var med dem som gick i 2 och 3, och så slutade de liksom. Och då var jag väldigt mycket för mig själv och var såhär, ja. Men
gud, det låter ändå stabilt.
Ja, men det var ganska, jag kände ändå att jag ville det liksom. Men jag tror att det där har för övrigt kvar lite som vuxen, alltså jag har alltid haft jättesvårt att liksom connecta med folk när man typ tvingas göra det, alltså typ i en skolklass eller på en arbetsplats. Nu är jag liksom för första gången i mitt liv på en så här, på ett jobb där jag typ verkligen gillar dem jag jobbar med, men annars har jag varit ganska så här, nej, måste vi hålla på liksom?
Det här är
låtsas. Ja, men, ja.
Ett fejkat sammanhang.
Exakt, det här är inte, jag har inte valt det här. Liksom. Så jag var, alltså, som ni hör, skitjobbig. men så var det väldigt mycket. Liksom. Sen så hamnade jag liksom i ett sånt tjejgäng typ, i mellanstadiet. Där vi, i och för sig, det var ju väldigt mysigt. Vi hängde väldigt, liksom, vi var väldigt tajta. Men det var fortfarande väldigt mycket så. Vi är kompisar för att vi går i samma klass. Och kan vara det. Typ.
Men vad krävdes det för att du skulle känna det här är på riktigt?
Var det 14?
Inte bara ett sammanhang.
Ja. Alltså, för det första tror jag att det handlar om att de jag sen lärde känna när jag blev lite äldre lärde jag inte känna i skolan. Så att jag hade inte den här liksom helt obstinata, sura grundinställningen som var så här, där är bara, där, typ, jag har skolplikt, jag måste vara här. Ni kan inte tvinga mig att bli kompis med någon. Alltså, ja, som sagt.
Själv med mig. Oh, du, nu kommer jag ihåg, alltså, jag har också ett sånt traumatiskt minne av att jag nästan kände det som ett övergrepp av vuxna runt omkring mig som bara, ni måste vara kompisar.
Ja, what?
Ja. Ja. Det är jättestarkt.
Ja, men så där var det väldigt mycket. Kom jag ihåg. Alltså på mellanstadiet var det supermycket. Jag var kamratstödjare på mellanstadiet. Perfekt.
Så jävla präktigt. Fraud kamratstödjare. Du gick runt där och bara, men häng själv om du inte vill vara med någon.
Hatar kompisar som koncept typ. Men, ändå, ja, precis. Men då kom jag liksom ihåg att det var väldigt mycket. Alltså, ingen gjorde ju något. Alltså vi som var det var ändå ganska liksom, goda whistleblowers liksom, så till om någon så var lite utanför. Men den enda responsen vi någonsin fick var ju typ att lärarna bara, ah, men då kan ju ni leka med den. Och vi bara,
häng
ja,
lite mer med varandra. Alltså,
gud vad taskigt.
Ja, det är verkligen eller? Så. Eller, men det är så dåligt skött. Liksom. Man bara, ja, det kan vi ju absolut göra, men det kommer inte hindra Lasse i 4B från att så här, spotta på honom. Så, ja.
Det där med kamratstöd var jättekonstigt.
Vänta, jag har alltid varit kamratstöd. Äkta du, Amelie. Jag gick ju, man fick ju så mycket fika. Och jag var väldigt tydlig med att så här, jag kommer inte tvinga mig på en människa och bli ens vän. Jag är bara här för att rapportera för er om vilka det är som mår dåligt.
Men förlåt, och sen vill jag dricka mer. Jag tyckte att friendsarna var typ de som så här, var coola, för de fick ju ett eget skolfoto.
Alltså, vi var inte upphöjda i vår skola.
Nej,
vi var
mer till än heller.
Det var jag mer var en sån här grov tönt. Alltså, jag var verkligen inte en cool friend.
Nej, alltså, jag var inte en cool friend heller. Men det var där jag kände att jag hade min makt. Att jag var lite så här flög under radarn. Och sen kunde jag sitta där och bara, ni kanske borde prata med henne. Så att jag hjälpte alla lite low-key.
Ni var inte medvetna om vad folk utanför gruppen tänkte om.
Secret helper.
Verkligen. Källare.
Regina.
Men okej, så att allt, alltså det du säger om att så här, jag tycker ändå att det låter helt fantastiskt att du typ kunde vara ett litet eget huvud och väldigt så här lugn och trygg i att du bara, jag valde kanske hellre att vara typ ensam än att de här som Sofia beskriver också, typ vuxna skulle komma och försöka. Alltså det var lite som när typ om ni någon gång var i ett sånt sammanhang där ens föräldrar skulle så här, ta med en på en fest, gud, och så fanns det andra barn.
Och tussa ihop en med något barn. Också det här att det är som att de vuxna alltid, apropå det här med att man pratar om så här, ah, men när jag var 2 och sen när jag var 4. Alltså, det känns ju alltid som att kanske ens föräldrar hade någon kompis som hade ett barn som var typ 2 år äldre eller 2 år yngre än man själv, som de upplevde var jämnårig, men som man själv var så här, nej, jag kan inte umgås med en 8-åring i 10. Alltså att man var helt så här, störd med liksom ålders.
Man var en sån ålders.
Fick sitta vid barnbordet.
Exakt, och var djupt kränkt för att man tyckte att man var minst lika smart som de vuxna.
Men det kommer jag ihåg. Ja, nej, nu håller jag på att berätta en jättetråkig historia.
Men får jag berätta om mitt trauma?
Ja.
Alltså det här har verkligen definierat mig som människa.
Och du kom på det nu bara.
Ja, men det var en tjej. Vi var liksom 3 personer i min lågstadieklass som hängde lite, men jag var mycket närmare den ena. Och vi bröt så här kompishjärta. Den tredje personen var lite utanför. Och jag kände verkligen inte att jag klickade med den personen. Mm. Jag minns så tydligt att jag bara, men alltså jag tycker typ inte det är kul att hänga med den. Och det blev ju värsta intervention mot mig. Det var som att jag på fritids,
av de vuxna,
ja, på fritids var jag typ så här, men jag vill inte typ leka med dig.
Mm.
Och det är ju taskigt liksom. Mm. Och som barn så är det inte okej att så här, jag vill inte leka med dig. Då är ju det liksom mobbing i vuxnas ögon. Så jag minns liksom efter att det kanske hade gått en halv termin så var det så helt plötsligt ett möte som jag skulle gå på med min mamma.
Ja. Oj!
Den här andra tjejens mamma. Wow. Och chefen på det här fritidset.
Mm.
Så då var det liksom vi fyra som satt där och pratade om att jag inte ville leka med den här.
Mm. Så du var tvungen att sitta och typ säga till henne face to face att du inte ville leka?
Nej, hon var inte med. Nej, barnet var inte med. Ja. Men okay, barnets mamma,
stå till svart,
min mamma. Ja, barnets mamma, min mamma och den här fritidspedagogen var där. Och då var det typ så här, du får liksom inte välja vem du ska leka med.
Nej.
Du måste låta henne få vara med.
Mm.
Typ.
Dock att det där känns som en sån grej som
jag förstår
typ
är
ganska vanlig i typ vuxenlivet också, tycker jag ibland.
Ja, alltså, ja verkligen.
För att det där, den situationen, inte att då kanske inte ens föräldrar är inkopplade liksom, men så här, det är verkligen, alltså gud vad jag har haft många samtal, alltså också varit på båda sidorna och det, när man sitter med någon och bara, men du måste acceptera att den här personen är med, eller typ, du kan, alltså jag måste leva med den här, alltså du vet, att man liksom hela tiden håller på och förhandlar om så här personer som någon kanske har en liten beef med, eller någon som någon bara inte gillar liksom, for whatever reasons, som man liksom ändå ska så här,
vara med.
Ja, exakt.
Ja, men det kommer ju in nya jävla personer höll på att säga i en sammanhang hela tiden från höger.
Men jag minns det som en så här, sånt extremt typ blow mot min egen agens och person, typ att jag var så här, nej okej, jag får faktiskt inte bestämma typ
vem du ska
vem jag är vän med. Och det tycker jag också är intressant när man tänker på barn, att så här, alla bara ska få leka och typ alla ska kunna leka med alla. Att man inte har någon egen så här känsla för, alltså att man tänker att barn inte har en egen känsla för vem de kan vara vän med.
Verkligen.
Eller vem man är bättre vän med.
Nej, men som sen hänger i. Alltså jag tänker ju att så här, om du tänker på det här för nu när det var 1-4.
Ja.
Nej, men hur tror du att liksom det, alltså jag känner att nu har ju du en väldigt tydlig så här, bild av hur du var när du var liten.
Exakt.
Hur tror du att det hänger ihop med dina vänskapsrelationer idag?
Mm.
Vad har du med dig från det? Eftersom du ändå tar upp det.
Ja, exakt. Jag tror att det jag har med mig, jag tror att alltså, nyckelordet där, och även i det som du pratar om, tror jag är liksom integritet. Att det du var med om var egentligen liksom en typ av integritetskränkning, där liksom dina känslor inte... Ja! Nu blir det så här terapisession här.
Ja.
Men, och det tror jag var liksom det som jag kanske kände då också, att det blev väldigt viktigt för mig att markera någon sorts integritet. Att så här, okej, men jag tänker inte bara liksom för 17:e gången slängas in i ett nytt sammanhang och bara gå med på villkoren som är att jag ska finna mig i det. Jag vill göra på mitt sätt. Jag vill vara kompis med den jag vill. Eller jag vill vara ensam om det är så. Liksom. Jag vill inte hitta någon som gillar. Och det var det som var så himla annorlunda sen när jag liksom fick när jag träffade en tjej som heter Hanna också. Som är min bästa kompis. som jag lärde känna när jag var 14. För att det var liksom en sån... Jag tror att vi båda kände väldigt starkt. Vi båda hade liksom våra kompisgäng, men träffade varandra. Mm. Alltså nästan som en sån meet cute. Att jag liksom kom ihåg att jag såg henne och bara... Och hon ser så intressant ut, jag vill prata med henne. Och hon har liksom sagt samma sak typ om mig. Så det var liksom en sån jätte... Vi verkligen valde varandra liksom.
Ja, fint.
Ja, men det är faktiskt jättefint. Men då blev det så tydligt liksom att det var... En av de första liksom vänskaperna som inte baserar sig på så här, vi går i samma klass, våra föräldrar är kompisar, vi råkar vara på samma, vi gör samma sport eller någonting. Utan det var liksom verkligen så här, vi ville lära känna varandra och gjorde det, och det visade sig att vi hade väldigt mycket gemensamt.
Då fick du leva ut.
Ja,
men hur funkar det att vara så? Alltså jag tänker om man, alltså eftersom du sa integritet, alltså om man har så stark integritet som du liksom byggde upp tidigt av massa erfarenheter.
Att alltså på gott och ont ska jag också lägga till.
Nej, men det är det jag menar.
För jordens jobbigaste barn. Ja.
Nej, men för det låter också ibland, för jag säger inte att det är liksom, jag kan också känna så ibland, men hur liksom kan det yttra sig i den här relationen nu?
Ja, men det kan, det är en jättebra fråga. Alltså, det har ju till exempel kanske yttrat sig i att jag har ibland liksom ställt krav på kompisar som jag inte vet om de alltid tycker det är så kul att jag gör liksom. Det känns ju som en sån också så här klassisk grej som kanske man bråkar lite med sina kompisar om när man är äldre, att man har ens anspråk stämmer inte överens med den andras liksom, att man alltså, vilket jag tycker är, jag tycker liksom nästan inga relationer är helt villkorslösa. Jag tycker liksom att man måste få kunna ställa krav på både sina vänner och familjemedlemmar och kärlekspartners liksom. Men för att, ja, jag vet inte, det är just det. Jag har liksom inte så många erfarenheter av vänskapsrelationer som bara har liksom uppstått ur tomma intet. Utan det har varit väldigt mycket så här, något man jobbar på och underhåller liksom. Och så, tror jag.
Vad fint.
Ja, men då blir, det är väl lite som du sa precis i början när du liksom inledde efter att jag ställde alla de här stora frågorna till dig, att så här, du inte typ tar vänskap för givet.
Nej.
Och jag tänker, det tyckte jag var så fint formulerat. Och det kanske, det kan jag förstå om det kommer ifrån att man bara, ja men det som du nu har berättat liksom. Och jag kan känna igen mig i det med, verkligen. Och att så här, jag tror att just de där relationerna där man känner att man typ kan ställa krav och kanske vågar göra det, är liksom en viss typ av relation. Och de, den kanske är så här, det kanske är färre personer. Men sen finns det ju också de andra vännerna som man har, som typ vi pratade om lite off-cam, som man kanske kan kalla så här goda bekanta.
Ja.
Som också är personer som du typ, det känns som att vi pratar ganska sällan och lite om ens andra nätverk, ja, som inte är den där inom situationstecken bästisen.
Nej,
som,
exakt.
Som man har en meet cute med och bara så här får en friend crush och allt, ja, är så ljuvligt. Men jag skulle typ vilja ge en kram till typ den relationen, för jag älskar den också.
Och berätta mer.
Bekanta relationen.
Berätta om goda bekanta, vad är det?
Hur ser du på en god bekant?
Alltså jag älskar goda bekanta. Jag skulle ju typ säga att ni kanske är goda bekanta liksom. För att, alltså till mig, inte med varandra kanske.
Underbart.
Nej, liksom, jag tänker att en god bekant är, liksom min definition av en god bekant är väl lite så här, man kanske inte träffats privat egentligen så mycket, man kanske har träffats ute liksom, eller så här, i grupp och typ kanske aldrig egentligen har pratat med varandra, men gillar att göra det när det händer liksom. Jag tycker Instagram stories, den funktionen har verkligen gjort så mycket för goda bekanta.
Ja. Alltså,
den
är, ja.
Verkligen!
Ja. Den är liksom,
gud, eller för goda, goda bekanta.
Men det är verkligen så himla, alltså, alla pratar ju om så här DM-funktioner som att det är en så här raggningsgrej, men jag tycker verkligen att det är en sånt utmärkt verktyg för just så här, goda bekanta relationer.
Verkligen!
Så här, det är liksom en god bekant, man kan skriva, man kan svara på den story utan att det känns konstigt, men också utan att ställa några anspråk på att så här, nu ska vi bli kompisar, nu ska vi träffas ensamma och typ dricka en kaffe, utan det är bara så här, hej, du är kul, typ.
Ja.
Det är liksom det enda. Verkligen. Och det tycker jag älskar liksom sån, jag tycker det är så jävla viktigt med sån liksom kravlös bekräftelse på något sätt. Jag tycker att det borde finnas, man ska liksom uppmuntra det.
Verkligen, gud vad intressant, för jag har liksom aldrig riktigt tänkt på det heller. Nej. Alltså för det är ändå ett så stort nät man bygger av människor.
Det är någonting
man
som bara, vi också typ matas med jämt. Alltså,
vadå, att
nej, men jag
man ska
just
ha bekanta?
Nej, alltså att vi har folk runt omkring oss, alltså, till, alltså sociala medier till exempel.
Ja, ja, absolut. Men jag tänker också att det beror ju mycket på också vilka kretsar man rör sig i, typ vi nu som sitter och gör en podd. Alltså så här, att det blir typ så här mediekretsar, klubbkretsar. Alltså att man träffar så mycket folk och då är det så lättare att hålla fast i relationer också, när man bara får typ bekräfta varandra lite så, utan att typ lägga upp en bild på någon och bara,
jag tänker lite att det är som grym. När folk, det sägs ju att människor pratade med varandra på typ i kollektivtrafiken förr i tiden. Och nu gör ingen det.
Nej,
det men då är ju det här ett jättebra typ halvpublikt möte eller rum för att så här,
det offentliga rummet som ändå är internet liksom.
Precis.
Ja, exakt. Men man kommenterar något gulligt liksom. Det är så.
Ja, men och stories-funktionen är så härlig på det sättet också, att så här, där blir det inte heller publikt.
Nej.
Utan där kan du bara skriva till någon, och det är inte för att det ska så här, utåt sett finnas en like. Utan Nej. Det är verkligen bara så här, pure uppskattning.
Verkligen, det är så himla fint. Det är verkligen helt underbart.
Men jag tycker också att så här, goda bekanta får väldigt lite shine för att så här, som vi i den här podden till exempel pratar ganska mycket om så här, svåra ämnen inom vänskap eller mycket typ att så här, våga bråka, våga ställa krav som du sa innan det, och så vidare. Men att så här, sen kan man bara typ blicka ut och tänka på de här personerna som, alltså det finns ett sånt
som jag aldrig har pratat om det med. Precis. Men som bara funkar ändå. För att man aldrig kommer i de situationerna med dem. Det är så jävla skönt.
Ja.
Det
är verkligen och så det. Ses man ute och så blir man så genuint skitglad.
Exakt.
Och så kanske man har så här världens roligaste kväll. Och sen så går så det några helger. Ja.
Ja, men jag tycker det är så underbart. Alltså jag älskar såna. Jag tycker, det känns som att det finns hur många som helst som jag liksom verkligen blir genuint typ glad att se när jag är någonstans. Liksom. Men alltså, som jag kanske inte har liksom någonsin haft en liksom individuell, exakt, jag har liksom inte sagt det, och jag vet ingenting om den personen egentligen, jag bara vet att så här, det är kul att stå och gagga och dra vitsar på fest, dra vitsar, men alltså ni fattar,
gallig humor
exakt,
älskar det,
men dra en rolig Bellman-historia, men
Oj, du bara, oj, avslöjad.
Tillbaka till lågstadiet.
Exakt.
Eller mellanstadiet.
Det är där jag är fortfarande.
Till
där
hämtar tre, du aldrig min
inspiration. Men hallå, verkligen uppvärdera goda bekantas status.
Ja, verkligen.
Det känns som den relationen hamnar i lite skuggan av så här, den tajta, närmaste, sköraste, vackraste, finaste bästisrelationen.
Ja, men eller att det ska vara så här pinsamt att ge bekräftelse till en person som du inte typ så är så här uppenbart aktiv.
Jag tror det är en övningsgrej, för jag känner att verkligen jag har övat på det. Alltså mer i takt med internet eller på så här, för fan mobbad. Nej, men alltså jag kan känna att vissa av mina kompisar är så här, men känner du den personen? Ja, gud vad den typ kommenterar snällt. Eller så här, har ni pratat med varandra? Att man bara, ja. Men det är fortfarande inte att det är min nära vän. Nej. Utan man gör så. För att det är som att heja på folk på stan. Fastän man bara, you go girl, typ. Snygg.
Kan man skriva?
Men nu ska vi inte skriva.
Ska vi ta den hemliga frågan också?
Ja, absolut. Tempot här är otroligt. Vilket härligt avsnitt. Vet du vad den hemliga frågan är för någonting, Hanna?
Nej, ingen aning.
Nej,
berätta.
Vi har en, i varje avsnitt så har vi fått en fråga inspelad och skickad till oss av en person som har någonting.
Alltså jag vet inte om de vill vara anonyma, men vi låter alla,
vara anonyma. Och det enda som är twisten är att ingen av oss har hört den förut.
Ja, det kan vara någonting man behöver hjälp med.
Liksom.
Och gud vad kul. Och nu kommer den från en underbar person.
Kör.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej, BFF-podden. Hoppas allt är bra med er. Med risk för att ni kan ha pratat om det tidigare så tänkte jag ställa en fråga angående gruppchatten. Jag hamnade nyss i blåsväder för att jag hade gått ur en gruppchatt. Och jag tänkte fråga er, är det okej? Får man gå ur gruppchatten? Vidare frågor kan vara, vad tycker ni om gruppchatten? Vem är ni i gruppchatten?
Oj.
Och sådär. Hoppas allt är bra med er. Puss.
Woho!
Bra okay, fråga.
De goda bekanta.
Hanna, du får äran att svara först.
Börja.
Gud, det är ju en jättestor, jättesvår fråga det här. Är det okej att gå ur gruppchatten? Det är för riktigt en svår fråga. Ja. Alltså, det beror ju jättemycket på sammanhang. Det är ju, jag skulle säga att det är lite taskigt att gå ur gruppchatten om man är mitt uppe i någonting väldigt viktigt. Alltså, men sen så har jag full förståelse för att gå ur gruppchatter som kanske är lite väl aktiva. Liksom. Framförallt om man känner att man har liksom, jag vet inte, vi säger den här situationen. Man är med i en gruppchatt med ens kompisar som man bodde i London med när man var 20 och alla de har flyttat till Stockholm nu typ, och de chattar med varandra hela tiden och man själv är bara någon konstig så här, femte hjulet, exakt, som typ aldrig har något att bidra med i chatten, då är det okej att gå ur, tycker jag. Men väldigt mycket på sammanhang, alltså det är väl ungefär som typ med ett sammanhang där man sitter i ett rum, är det okej att lämna rummet eller okej att gå hem liksom? Ja, det är det. Men man får inte göra en French exit helt utan liksom, det kan uppfattas som väldigt otrevligt
om man, alltså, jag tycker att så här, om man går ur, det är ju ett statement, och nu vet jag att den här personen tänker kanske, men vadå, jag gick ur, blir inte här för mig. Det man kan göra är ju bara att muta chatten.
Ja, det kan man göra.
Så att upp, eller stänga av notifikation. Fast det dyker inte upp. Fast grejen är, det beror ju på vad man har för anledning. Man kanske vill gå ur som ett statement.
Just det, och då får man ju liksom stå för det liksom. Det är ju såklart att det är okej, men då kan man ju, man måste ju också räkna med att man kanske kommer behöva.
Alltså det är ju lite av ett French exit ändå. Alltså jag tänker att så här, det är så dramatiskt, alltså eftersom att det står så här, Tora Bolin has left the group, så är det så himla så här,
left the building.
Men sen känns det ju som att det finns ju massa fett onödiga chatt där någon vill att man typ så ska så här dela dens bostad.
Eller köpa en biljett.
Men då kan man ju bara det blir lite så här, okej, nu är det här färdigt, tycker jag. Ja. Nu kanske vi kom fram till den
här presenten. Ja, men sådana gruppchattar är ju solklart. Det är typ såhär, gör den här grejen. Ja,
swisha ett bidrag till den här. Okej, då.
Ja, men sen går man ut. Jag vet inte, jag har bara varit med om det här en gång när vi chattade om vad vi skulle äta typ till middag med min familj, eller med min pappa och mina syskon, och så var också min stora syrras kille med i gruppen, och så var det som att det började bli lite för kanske inte så bara, köper du det, och då bara stod det bara, och has left the conversation.
Var det någon som tog upp det med honom efteråt?
Nej, vi bara skrev, vad fan är problemet, vad fan lämnar han för, och då började vi chatta om det, och jag bara, tur att han gick ur. Men jag vet inte. Jag tycker det är typ att man får göra det, men man får också förvänta sig lite privata DM.
Men man får väl skriva så här, hej, jag har skitmycket att göra nu. Exakt. Det här blir för mycket i min feed just nu.
Ja, exakt. Hör av er när ni vill
jag
ses.
Jag går in igen.
Verkligen, tack för att ni kom.
Smsa mig personligen. Ja, men sen är det ju jättemånga gruppchattar där alla bara skriver typ ett ord i taget. Ja. Mm. Och där jag kan få sån panne på att det bara plingar hela tiden.
Men vem är ni i gruppchatten?
Ja, det var också en fråga.
Mm. Ja, jag är ganska aktiv i gruppchatten generellt. Det beror ju igen på vilken gruppchat, men jag är ett stort fan av gruppchatten. Älskar gruppchat.
Jag bara tittade på
en elak blick från Tora. För jag är aktivast i alla mina gruppchatter. Alltså, jag har liksom rensat ur folk från gruppchatter.
Oj, va?
Jag tror att jag har blivit utrensad.
Vi hade en grupp med mina systrar, för att vi hörs väldigt, väldigt mycket. Eller vi har det, men det har liksom tillkommit och gått lite olika människor. För som jag tycker inte att man får vara med. Ja, alltså typ en kompis till min syra var med och så tog vi bort henne. För jag bara, du kan inte bara sitta och läsa om du inte kommer bidra med. För det jag tror att jag skriver så himla mycket. Men det var länge sedan.
Jag har blivit mognare nu. Helt tysta. Men jag kan känna att jag är den i lite olika gruppchattar som är tyst. Men jag har mutat några. Mm. Typ med mitt studiokollektiv. Mm. Det är som att jag en gång varannan dag går in och läser vad alla har skrivit och typ skriver så här, åh gud, blablabla, det här.
Mm. Ja, men så kan jag också vara.
Och sen så är jag tyst i typ en vecka.
46 meddelande senare och bara,
Och jag tycker det är så, det tycker jag är fruktansvärt, för jag är ju typ klistrad vid min telefon. Jag är ju typ hälften robot liksom. Men när jag för en gång skulle liksom ha något att göra, typ som nu till exempel, nu har jag liksom inte suttit med min telefon och spelat in. Alltså om jag då kommer tillbaka och något kul har hänt på gruppchatten, kommer jag bli rasande på dem i gruppen, för att de har,
alltså,
jag kommer inte det på riktigt, men alltså jag känner, jag får sån
känner otrolig,
jag känner mig, jag får FOMO av att det liksom har varit roliga skämt i gruppchatten.
FOMO på gruppchatten.
För man kan ju inte, det är ju så himla mycket liksom, chatt är så roligt media, för att det är liksom, det är text, men det är också som tal. Det är ett talspråk man använder. Exakt. Ja, verkligen, det är live, så man kan liksom inte så här,
det är live-dynamik.
Ja, men det är verkligen det, för att skämten är inte roliga efteråt. Det är som att man skulle spela in så här en kul kväll med sina kompisar och lyssna på det efteråt.
Alltså, det vore kul. Jag
vet inte om det vore så kul. Alltså, det,
nej.
Ja, men det är liksom så, det är liksom hysteriskt med att man är i det, men sen så är det så här, nej, vi ska nog inte starta ett humorkollektiv. Men så här, med typ en gruppchat är det ju samma sak, att man kommer tillbaka och bara, nej! Jag missade det roliga. Så att jag,
gud, heja gruppchatten. Jag tycker att alla borde starta med gruppchatt. Eller skoja.
Jag älskar gruppchatt.
För då kommer jag att
hålla jag är idag. Lite mer som du. Du tittar också lite skeptiskt runt omkring dig.
Nej, men jag är kluven. Och jag tyckte att det var roligt, för att det här var ju någonting som diskuterades i avsnittet med Snight också. Mm. Och hon sa ju att gruppchatten kan vara roten till all evil, för att det kan leda till väldigt mycket missförstånd.
Ja,
men då
det är
tänker
sant.
Jag bara så här, skoja i gruppchatten, vara live on phone och ta det andra vid sidan av.
Ja, typ. Ja.
Skicka ett mail om ni ska bestämma något jävligt viktigt.
Ja, men det är ju som vi har ju väldigt mycket problem med det, typ hur vi kommunicerar. För att vi har ju
en gruppchatt
på mail, på sms, på Facebook. Ja. Sen lite på DM ibland. Alltså det är så här som att jag bara, om det är något verkligen viktigt, typ jag vill.
Då brukar jag ändå, typ.
Ja, eller brukar, det är bråttom med sms. Viktiga, halvviktigt är på Facebook, och om det är något riktigt viktigt ingen vill missa, då mejlar man.
Ja. Men det är också farligt, alltså med gruppchatten.
Oj, vi måste nog synka den här hierarkin, känner jag.
Okej, vi tar det efter.
Vad sa du, Hanna?
Exakt, ni får styra upp det. Nej, men alltså med gruppchatten är det också, det kan ju vara farligt när man då, alltså just det här, man ska bestämma någonting. Alltså man har någon sån chatt på gång och så är någon så jävla jobbig. Och så börjar man typ snacka skit om den. Alltså, inte snacka skit jättegrovt, men man kanske hör av sig till liksom person B i chatten och bara, vad fan är jag, hennes problem? Typ. Det är sagt ett datum. Alltså det känns ju liksom som att det är väldigt onödigt. Liksom. Då skulle man verkligen bara kunna så här, kanske sköta sin... jag vet inte. Men jag har en så mysig gruppchat apropå goda bekanta. Mm. Den har pågått i 3 år.
Oj,
ja. Bra. Och den är ganska lågintensiv. Det här är liksom en grupp människor som jag delade rum med på Way Out West för 2014. och vi... alltså long story short, vi möttes efter det och kollade på Änglagård ihop. Så nu... underbart. Men nu handlar den här chatten liksom sedan 3 år tillbaka bara om typ... Änglagård, eller den handlar bara om så här Colin Nutley typ.
Gud,
om
det,
så
här... jag ser
det. Det måste ha varit jättestort för er nu med Rickard Rolf.
Ja, det var så, gud skoja inte. Alltså det var verkligen, den gruppchatten var ju on fire. Liksom. Alltså, verkligen, alla delar med sig sina bästa Rickard Rolf-minnen. Alltså det var liksom så.
Men gud, det här känner jag igen från mitt flöde. Det känns som att det är några människor och du som så här drar lite skämt om Änglagård.
Ja, titt som
att jag... Jag bara, vad är deras grej med Änglagård? Men nu förstår jag.
Ja, det är, okej, det är väldigt närvarande.
Ni bygger er identiteter.
Med underbara ord om gruppchatten så kan vi bara ha en tyst minut för alla gruppchatter vi saknar. Ja. Du skojar. Nej, men vi ska runda av detta härliga, köbbiga avsnitt.
Shoutout till Änglagård.
Och en shoutout till Rickard Wolff i himlen typ.
Ja, verkligen.
Eller, jag vet inte. Men... gud vad kul att du var här, Hanna.
Vad kul att komma hit.
Mm, det så roligt.
Ja, tack
för det. Vi ska hålla utkik efter roliga gäster imorgon.
Ja, det
är säkert du som har bokat dem.
Vi kommer. Absolut. Vi kommer.
Vi kommer, verkligen.
Tack hörni.
Puss, puss, puss.
Hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.